Välkommen till Paleoteket, en podcast som handlar om hur du kan återvinna och optimera din hälsa. Vi presenterar spännande forskning, praktiska verktyg och inspirerande berättelser som ska hjälpa dig att ta makten över din egen hälsa. Vi som gör podden heter Carl Hultén och Anna-Maria Norman. En bristande maghälsa kan ge symptom i helt andra delar av kroppen. Det är något som många tyvärr inte känner till trots att mer än 1 miljon svenskar har IBS idag. Alltså problem med magen. Och tyvärr är magproblem i de flesta fall inkörsporten till annan ohälsa. Det kan vara inflammation, diffusa symptom, allergier eller autoimmun sjukdom. Och för att möta den här trenden av växande behov så har vi utvecklat kursen Maghälsa på djupet. Där vi går på djupet med att vända dålig maghälsa som SIBO och IBS. Och det här är viktiga delar av kursen som vi talar om och den senaste forskningen på de områdena. Och vi djupdyker i vad forskningen säger om de senaste naturliga terapiformerna, kostmetoder, kosttillskott, probiotika och så vidare. Och kursen den kickar igång fredagen den 3 maj och har 4 olika faser och 3 frågestunder live. Och dessutom har vi olika resurser och guider att ladda ner från kursplattformen. Så du kommer få lära dig allt om hur du kan använda kosten som en väg till läkning. När, var och hur. Hur du kan använda olika kosttillskott och probiotika. Och om du redan är medlem i hälsodetektiverna så får du som vanligt en rabatt på allt vi gör. Så även den här kursen. Och den här kursen tror vi är en perfekt väg för dig mot en bättre maghälsa. Där du inte bara får lära dig ett metodiskt tillvägagångssätt för att minska dina symptom, utan också förstå de underliggande orsakerna. För att läsa mer om kursen och anmäla dig till den, går in på paleoteket.se och klickar på utbildning. Eller klickar dig vidare från länkarna i podcastbeskrivningen. Så varmt välkommen till Maghälsa på djupet. Vi ses där när kursen startar, den 3 maj.
Innan vi kör igång med dagens tema vill jag påminna om att den här podcasten har ett utbildande syfte och inte utgör medicinsk rådgivning. Nu kör vi!
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nu är det sommar och vi är på semester och har det lugnt och skönt med barnen. Vi glömde podcastmickarna och hade vi kanske tänkt att vi skulle spela in ett och annat avsnitt under sommaren, men det blir väldigt svårt att spela in med mobilen som jag gör nu. Men ett litet intro kan jag spela in och tänkte publicera ett avsnitt. Och det kommer att handla om probiotika. Fokus på probiotika tillskott och hur du väljer ut den probiotika som funkar för dig. För det är så att många personer reagerar mot probiotika och kanske inte mår bra av alla typer. Men då går vi igenom varför det kan vara värt ändå att testa sig fram till den probiotika som funkar. Vi kommer inkludera den här delen i den nya boken som heter Autoimmun handbok. Som vi har jobbat intensivt med under lång tid. Just nu är den ute på läsning av en grupp så kallade betaläsare som kan läsa och kommentera på manuset. Och det var 120 personer som anmälde intresse att hjälpa oss. Och vi är så fantastiskt tacksamma. Tack allihopa som anmälde sig. Vi kommer inte kunna klara av att ta emot kommentarer från 120 personer. Tyvärr. Därför så kommer vi välja ut en grupp. Och Vi ser verkligen fram emot all feedback vi kan få för att förbättra manuset. Boken handlar ju väldigt mycket om kost och hur kosten påverkar den autoimmuna processen och autoimmun sjukdom och inflammation. Men vi lägger också till vissa verktyg och då är probiotikatillskott ett sånt. Så varsågod och lyssna. Idag ska vi ju prata om probiotika, eller hur?
Mm.
Och vi kommer komma in på varför man egentligen kanske inte kan köpa bara första bästa probiotika och tro att det ska hjälpa en. För att olika personer kan reagera olika på olika probiotika.
Mm.
Eller hur?
Ja.
Så att vi kommer landa i slutet kring hur man kan testa sig fram för att se vilken probiotika som passar för dig.
Mm.
Men vi kommer också gå igenom en hel del kring forskningen. Hur det påverkar hälsan och utifrån olika sjukdomstillstånd och sådär, vad forskningen har visat.
Ja, jag tittade lite närmare på det.
Ja, är det något mer som vi kommer prata om idag?
Ja, men vi kommer gå in lite på hur de har gått tillväga i några studier på olika specifika sjukdomar. Så där, bara för att få en bild av. Och lite teorierna kring vad probiotika gör med oss.
För probiotika, det är alltså egentligen bakterier, eller hur?
Mm.
Olika bakteriestammar.
Levande bakteriestammar, ja.
Som man då kan äta i kosttillskottsform eller som syrade grönsaker och sånt.
Ja, där kommer det komma lite rekommendationer kring det också. Vi är ju varma förespråkare av de levande formerna i matform. Eftersom de har så hög överlevnad. Men det funkar ju inte för alla. Då behöver man gå tillväga på ett specifikt systematiskt sätt. För att inte begå några första misstag som sen gör att man överger hela probiotikaområdet.
Just det, men jag tänkte bara nämna också några avsnitt som kanske kan vara relevanta att lyssna på som relaterar till det här. Så i avsnitt 35 så pratar vi om den probiotika som finns i syrade grönsaker, alltså Lactobacillus plantarum, och hur det stärker tarmens barriärfunktion.
Ja.
Alltså hur man kan ro på läckande tarm genom att äta det.
Ja, just det. Där går vi in lite mer specifikt på just interaktionen med tarmväggen. Det finns ju fler effekter än just effekten på tarmväggens ja. Integritet.
Det kommer vi prata om lite idag då. Ja. Men sen vill jag också nämna avsnitt 8. Där vi pratar om tarmhälsa och vad läckande tarm är för någonting. Och hur det kan påverka olika typer av hälsobesvär.
Mm.
Ja, så lyssna också på dem.
Bra.
Men nu ska vi bredda oss lite kring probiotika. Och tala om några olika typer av probiotika. Och på vilket sätt det kan bidra till hälsan.
Mm.
Ja. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Gröna Gårdar som levererar ekologiskt gräsbeteskött från 40 gårdar i Västsverige. Det du får är kött som är snäppet bättre än endast ekologiskt för det kommer från djur som dessutom fått äta gräs och örter, alltså den mat de är ämnade för. Det gör både att de har bidragit till den biologiska mångfalden och att köttet har en bättre fettsyrabalans än konventionellt kött. Gröna Gårdar erbjuder Paleotekets lyssnare en rabatt under 2018. Så ange koden Paleoteket 2018 så får du som första gångskund 10% rabatt på deras nötbox samt buljongbox. Gå in på grönagårdar.se och beställ hem direkt till dörren eller till utlämningsställen. Och de levererar i Västsverige och Stockholm.
Det finns några olika huvudgrupper av probiotika där som vi kommer komma tillbaka till. Och det är de fyra, fem grupperna kanske man kan säga egentligen. Om man, den första gruppen är väl liksom levande bakterier i syrade grönsaker. Det är en form av laktobaciller. Så den tillhör egentligen gruppen laktobaciller och bifidobakterier. Men normalt sett så är den kategorin av fermenterande bakterier mer från mejeriprodukterna. Så därför så delar jag upp dem i två, trots att de är laktobaciller. De tillhör egentligen samma släkte. Men så det är de ena. Sen så finns det en svampbakterie som är väldigt väl beforskad. Och det är Saccharomyces boulardii. Så den är inte någon bakterie, men den har ändå probiotika. Sen har vi en E. coli-bakterie som man forskat mycket på som en annan probiotika som då standardiserat till ett märke som heter Mutaflor. Och den innehåller E. coli nissle 1917. Det är själva stammen, vad den heter. Och sen har vi hela kategorin av jordbaserade probiotika som är väldigt populära och som jag har använt och som många använder. Så det är väl de kategorierna. Jordbaserade, E. coli, Saccharomyces boulardii och lactobaciller. Plus då, om man skulle vilja bryta ut Lactobacillus plantarum från surkålen som en egen, som en egen del. Och det vill jag gärna göra.
Och de i mejeriprodukter, till exempel kefir och så. Det är också lactobaciller.
Ja, och bifidobakterier. Mm. Så det är väl en egen. Det är de kategorierna som man har.
Vad finns det för studier på probiotika då? För det kan bidra till hälsan.
Ja, det finns, idag så finns det över 100 vetenskapliga studier som visar att probiotika kan ha en positiv effekt vid autoimmuna sjukdomar. Och det finns tusentals studier som visar att probiotika, alltså att olika sammansättningar av probiotika kan vara effektiva vid IBS, diarré, förstoppning, olika typer av inflammatoriska tillstånd som Crohns, ulcerös kolit, multipel skleros, reumatism, en rad olika tillstånd. Man har föreslagit flera olika mekanismer till varför. Varför kan det då ha effekt på alla de här tillstånden? Och vi har ju pratat om ett i det här förra avsnittet om Lactobacillus plantarum specifikt. Där det handlade om att man kan stärka tarmbarriärfunktionen och motverka läckande tarm. Men det finns också andra effekter som mer har att göra med att bakterier som man tar i levande form kan binda andra bakteriers giftiga peptider, om man säger. Alltså det finns en biologisk krigföring mellan bakterier. Och då kan probiotiska stammar då, har man sett, kan binda vissa typer av den biologiska krigföringen som kanske infektioner eller delar av normalfloran som tillåts ta över producerar låga nivåer av gifter då som kan absorberas av de här probiotiska stammarna.
Skulle man säga att liksom, probiotikan, det är de goda bakterierna och de onda bakterierna kan då slås undan tack vare de goda bakterierna?
Kan ja, man kan se det som, det är väl en av hypoteserna, att man ser en normalisering av obalanser genom biologisk krigföring. De probiotiska stammarna generellt sett passar väl ihop med människans genetik och matsmältning och därmed också immunförsvar. Och då kan delar av normalfloran kanske vara mera skadliga. Och sen finns det ju också opportunistiska delar av normalfloran. Som till exempel när man får magsår. Helicobacter är en sån exempel. Det har ju de flesta i sig. Men det blommar ut och tar över då. Och det ska vi kanske prata om i ett eget program just. Den. Men sen finns det också exempel på opportunistiska patogener som inte är en del av normalfloran. Och de kan utsöndra den här typen av gifter som då kan absorberas.
Man säger att de är opportunistiska. Vad menar man då? Att de...
När de tar ett tillfälle när du har ett försvagat immunförsvar eller du har ett immunförsvar som är dåligt på att urskilja eller ett immunförsvar som är överreaktivt som vid autoimmun sjukdom. Mm. Eller en mikroflora som är för smal så att det inte finns någon ekologisk balans i tarmen. Mm.
Så här, en person som man litar på men egentligen bara luras den.
Ja, exakt. Det är så där.
När man är svag.
Ja, men precis. Som bara kommer in och koloniserar. Som bara verkar trevlig när man först träffar.
Okej.
Kommer att ta det. Men, ja, men det är ju så. Ja, men, vad heter det? Helicobacter har ju liksom skyddande effekter för vissa autoimmuna sjukdomar också. Mm. Så det, liksom, det kan vara väldigt trevlig också.
Mm.
Ja, nej men nu kom vi på avvägar. Det handlade om de här mekanismerna som kan förklara varför probiotika
Precis.
Kan vara så bra. Ökad utsöndring av slem i tarmen som stärker ytterligare starkare barriärfunktioner eftersom slemmet är en del av barriärfunktionen. Att det kan hjälpa immunförsvaret att attackera opportunistiska infektioner. Att det kan helt enkelt stödja immunförsvaret och det kan också förbättra antioxidantstatus har man sett. Det är väl antioxidantstatus brukar ju försämras vid flera autoimmuna tillstånd, inflammationstillstånd och så. De har sett att det kan vara en del av liksom hela bilden av tillfrisknande, att man får bättre antioxidantstatus. Flera olika lactobaciller och andra specifika stammar kan också ha en immunmodulerande effekt.
Mm.
Alltså det kan interagera med immunförsvaret på ett sådant sätt att inflammation går ner. Och i framtiden så kommer förhoppningsvis probiotika vara en del av behandlingen vid autoimmun sjukdom, vid andra kroniska tillstånd. Det finns ju, ja, som vi ska kolla lite närmare på nu, finns det ett brett vetenskapligt stöd för att använda probiotika, men det gör man inte.
Tycker man inte att det är tillräckligt brett, eller? Sjukvården?
Nej, man tycker, jag tror att, jag ska kanske inte spekulera i varför, för det finns säkert olika svar på det. Och man kanske tycker att effekten är marginell, eller att man vill inte bli förvirrad med för många olika. Men
jag behöver inte spekulera.
För det, effekten är olika vid olika tillstånd också. Så om man kollar först på de generella magproblemen. IBS till exempel. Där har man till exempel då sett en bäst effekt av bifidobakterium infantis. Som är en del av den första gruppen. Bifido och lactobaciller. Vid förstoppning. Som ofta beror på metangasproducerande. Överförekomst av metangasproducerande bakterier. Som sänker hastigheten på tarmrörelserna. Då ser man en effekt av. Lactobacillus plantarum kan ju förbruka den typen av, eller bryta ner, motverka den typen av metangasproducerande bakterier. Så då hjälper lactobaciller, Lactobacillus plantarum till exempel.
Som alltså finns i syrade grönsaker.
Ja. Och vid inflammatoriska tarmsjukdomar, där har man, ja men nu kommer vi in lite på det här med detaljerna, varför man kanske inte rekommenderar det i alla fall, eftersom effekten är så olika på olika tillstånd här. Och en expert på gastroenterologi kanske har att, jag vet inte om de har att hantera, de har ju hanterat väldigt många olika, man har ett helt annat fokus. Man har ett fokus på att dämpa immunförsvaret. Att ge snabb symptomlindring utan komplikationer. Och här finns det ju en risk att det inte funkar för alla individer. Men om man kollar på Crohns till exempel då. Så finns det till exempel inga data på att man ska kunna få sjukdomen i remission. Alltså minska symptomen så mycket att den är symptomfri. Med probiotika. Men man har kunnat upprätthålla remission. Och förbättra symptombilden då med till exempel Saccharomyces boulardii. Som är den här svamp, probiotikan. Och det finns också bevis för VCL3 som är en kombination av lactobaciller och bifidobakterier. Det är typ 12 olika bakterietyper i den, VCL3. Så båda de verkar hjälpa för att upprätthålla remission. Och vid ulcerös kolit så har man också sett en god effekt av VSL3. Och E. coli nissle. Och om man kollar på, jag ska inte bli för långrandig kring forskningen här, men om vi skulle gå vidare med några exempel till på reumatism till exempel. Även där så är lactobaciller och bifidobakterier de som är mest studerade, har gett jättestor nytta. Man ser sänkta inflammationsvärden. Och en studie där man följde 60 patienter som testade den här probiotikan, så såg man tydligt förbättrade CRP-värden då, som är ett mått på inflammation. Och man har gjort andra studier med andra lactobaciller och sett funktionella förbättringar, alltså i rörelseförmågan i grupper med reumatism. Vid typ 1-diabetes till exempel har man sett väldigt god effekt av bifidobakterier och lactobaciller. Som tycks ge förbättrat skydd mot typ 1-diabetes. Vid MS så har man sett olika typer av lactobaciller också. Och det här visar ju, av alla grupperna probiotika, så vet vi att lactobacillerna och bifidobakterierna är den gruppen som har störst vetenskapligt stöd. Det är de mest studerade. Så det är därför det finns troligen bäst stöd för de grupperna av probiotika. Och det finns också ett väldigt stort utbud inom den gruppen. Men vid sidan av dem så är de här två, Saccharomyces boulardii och E. coli nissle, de är också väl beprövade och har en, men de är ju enskilda bakteriestammar som inte används, de har använts i många studier men inte lika brett som lactobacillerna har gjort. Och de jordbaserade, de är lovande men de är absolut inte välstuderade. De har visat en god effekt vid IBS, men vi väntar fortfarande på fler studier från dem. Och de har inte testats vid autoimmuna tillstånd överhuvudtaget. Men den är väldigt intressant ur ett evolutionsmedicinskt perspektiv, eftersom den innehåller bakterier som har samutvecklats med människan under väldigt lång tid. Och vi vet att vi har fått i oss jordbaserade organismer under vår utveckling. Så det gör dem intressanta. Och jag har ju också använt dem till klienter framgångsrikt, och de har gett stor nytta.
Mm. Men alltså, vissa har ju också reagerat på dem, eller hur?
Ja, absolut. Sen är det lite skakigt här nu också, för att den som hade ett av de största märkena, som är Precipta sist, har nyligen ändrat, av lite oklara skäl, ändrat sin form, sammansättning av bakterier. Och det fanns ju en klinisk god effekt som var belagd på IBS bland annat. Och nu har sammansättningen ändrats, och då saknar ju den vetenskapligt stöd. Och det här hände ganska nyligen. Så nu är det ännu svagare, tyvärr, det vetenskapliga stödet inom den gruppen. Så om man ska liksom basera sin användning enbart på forskningen och inte börja använda sig av beprövad erfarenhet i förväg, baserat på att man har kanske ett önskemål om att just den evolutionsmedicinskt intressanta gruppen ska få företräde, då kanske man bör börja med laktobaciller, bifidobakterier, E. coli nissle och Saccharomyces boulardii. Och i vissa tillstånd bifidobakterium infantis, som vid IBS till exempel. Men nu, kontentan då. Att de kliniska studierna kan ju aldrig förutspå hur en viss probiotika kommer funka för just dig. Vad den kan göra är att berätta, i bästa fall så kan den berätta något om sannolikheter. Det kanske inte är så att vissa kategorier, bara för att de är mer, har en belagt god effekt, är mer effektiva. Utan man måste helt enkelt testa. För att det finns en känslighet hos vissa individer baserat på vad de har för mikroflora, vad de har för genetik. Och det gör att vi behöver ha en ordning, ett system lite för hur man testar. Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att använda probiotika. Men när du börjar använda probiotika, så välj från de olika grupperna. Välj inte, när du byter probiotika, ta inte en ny probiotika från samma grupp. För sannolikheten är att om du får en negativ reaktion från den ena, då kommer du också få en negativ reaktion från nästa inom samma grupp. Så förslaget är att börja med surkål, som är levande, som du har antingen gjort själv eller köpt, som är levande och opasteuriserad. Sen kan du gå vidare med laktobaciller och bifidobakteriegruppen. En blandning där som gärna är allergenfri, gärna fri från mjölkprotein om det går. Det brukar inte alltid gå, men det kanske man kan testa det i alla fall. Det är ganska, i många fall så är det sådana små mängder att det inte gör någon skillnad, utan de positiva effekterna överväger. Så att man även kan ta, om det är små mängder, mikromängder mjölkprotein, det påverkar inte alls speciellt många.
Det där undrar ju många, för ibland är det majs också till exempel, och så ingår inte det i protokollet, och så undrar de hur de ska tänka då.
Nej, jag tycker att man får, det här betraktas som ett separat steg, och en viss probiotika kan testas trots att den innehåller vissa allergen, men inte om man har en snabb allergi mot ett livsmedel. Så har du en allergi mot ärtprotein till exempel, som du vet är IgE-medierad, alltså att den är snabb, då kan du inte ta till exempel den nya Precipta sist, för den innehåller ärtprotein. Men det finns så otroligt många potentiella allergener, så man kan försöka att minimera det genom att försöka ta de allergenfria, men risprotein, majsprotein, nej.
Alltså det är så lite.
Och det påverkar väldigt få. Så det tycker jag man kan faktiskt bortse ifrån. Men vad man inte kan bortse ifrån, det är att du måste strukturerat välja från olika grupper. Så att man tar först surkål, sen blandningen laktobaciller, sen Saccharomyces boulardii eller E. coli nissle. Och sen en jordbaserad. Och är det så att man ska få, man ska ju då, för att det ska betraktas som framgångsrikt, så ska det vara en neutral eller en positiv reaktion på det. Och får du en neutral eller en positiv på flera av de här fem alternativen, då kan man ju kombinera de två positiva till en, för då skulle de liksom potentiellt kunna förstärka varandras effekt, men då vet du att de passar bra för dig. Och då kan man kombinera dem för att kanske få utvärdera igen efter ett antal veckor. Mm. Och tiden som man kan använda dem är väl ett par veckor förslagsvis.
Varför är det inte längre? Om man köper en burk så är det ganska mycket i det.
Ja, de brukar förbrukas ganska snabbt ändå, men man ska nog märka en effekt inom 2 veckor. Det är så till och med snabbare. Mm. Men 2 veckor på varje probiotika är en ganska bra tid. Man ska inte ha för mycket tålamod heller.
Nej. Men då undrar jag, negativ effekt, vad är det för vanliga negativa effekter då? Om den inte passar den?
Ja, så normalt sett så tittar man ju på det, en kombination är väl kanske enklast av dels den symptombild som du normalt har på den sjukdom du har. Så att du tittar på de normala effekterna. Och vi kommer ju också ha en symptomlista med i boken där man strukturerat kan gå igenom lite mer subtila symptom i form av hjärndimma eller huvudvärk eller så. Och sen det sista är väl magsymptom i form av uppblåst mage, diarré, förstoppning. Och det där kan man ju bara skriva ner ett antal punkter.
Mm.
Man kan inte ha för många variabler heller.
Mm. Men magen, förutom sina andra symptom.
Ja. Precis. Och fortsätt bara inte använda en probiotika som inte hjälper.
Men det är också så att man brukar säga att man gärna får trappa upp probiotika successivt.
Ja, just det.
Med lite. Och då tänker jag, för att om man börjar med mycket så kan man ju förvänta sig att magen reagerar.
Mm. Det är viktigt att börja med en låg dos. Man tar en väldigt liten mängd i början. Eftersom det finns en potential att man ska reagera.
Kan ta sönder en kapsel, ta lite grann eller?
Exakt.
Mm.
En halv kapsel kanske, tillsammans med mat. Mm. Då. Under första veckan så börjar man trappa upp. Och sen så tar man hela den föreskrivna dosen som anges på förpackningen under den andra veckan. Det är en ganska bra, ungefärligt mått.
Mm.
Och sen då får man ju följa rekommendationen som står på förpackningen. För vissa tas på tom mage och andra tas med mat.
Mm.
Det står på. Nästan alltid. Och om man inte får några positiva effekter av någon av kategorierna. Någon av de här 5 kategorierna. Då är sannolikheten väldigt låg att man ska hitta en probiotika som funkar för en. Då kanske det inte är lämpligt med probiotika för
Men vänta nu. Nu sa du om man inte får några positiva effekter. Men man säger att det bara är inga effekter alls. Inga negativa effekter heller.
Mm.
Det känns som vanligt.
Ja, det där är svårt. Och jag skulle säga så här. Om man inte har några positiva effekter på några typer av symptom. Utan att det bara är neutralt. Då ska man ha, tycker jag, belagt positiva biomarkörer som är då bortsett från symptom. Det kan ju finnas biomarkörer som kallprotektin vid inflammatoriska tarmsjukdomar eller sänka eller CRP eller vissa interleukiner eller mängden vita blodkroppar som kanske går ner. Något mått på att det här är en positiv effekt på kroppen som är vid sidan av din egen känsla. Och det, jag tycker inte man kan gå bara på att jag ska äta det för att det är påstått hälsosamt.
Ja, men surkål kan vara en del av kosten utan att jag känner av att det är jättebra för mig. Det är ganska mycket mat som
ja, men det
man
kan
äter
som
bara
en del
för man vet att det är näringsrikt.
Det var ju därför vi lyfte ut den lite som, det är ju ett livsmedel. Mm. Det är inte samma sak som en probiotika i pillerform.
Mm.
Probiotika i pillerform är ju någonting som är väldigt dyrt och som tar slut. Och som, man ska se en effekt av den för att fortsätta med den långsiktigt. Jag kan inte försvara mig. Om du inte har någon belagd positiv effekt, om det bara är neutralt, då tenderar det att i slutändan inte vara korrelerat med någon positiv effekt. Alltså, det är så här. positiva effekter på symptom tenderar att korrelera med positiva effekter på mikrobiomet och på mätbara biomarkörer i blodet.
Mm.
Så att det är ju liksom guldstandard om du har positiva effekter på dina symptom. Men att inte ha det är väldigt sådär... Nej, det har inte någon belagt god effekt på markörer som är vid sidan av inflammations- och symptom. Men det är liksom inte någon bra att göra till någon slags religiös sak att fortsätta med. Det skulle inte, jag kan inte förespråka
det. Där tänker jag att det finns ett olika perspektiv. Där vissa tänker att det är bara bra att liksom, få så stort många mycket bakterier som möjligt liksom. Och tillsätta mycket probiotika. Det finns ju andra filosofier.
Ja, men precis. Det finns lite
så
andra
jag menar, det där är ju liksom, ja, nu presenterar vi en filosofi.
Ja.
Det finns andra filosofier också kring det.
Och där kan man ju separera surkålen också, eftersom surkålen har andra effekter som också har att göra med effekter på att det till exempel intag av grönsaker, som vi skulle kunna prata om i ett avsnitt också. Finns effekter av intag av grönsaker på mikrofloran som kan pusha den i gynnsam riktning. Men när det gäller enskilda levande stammar så är förmågan att påverka tarmfloran med probiotika väldigt liten. Däremot så finns det effekt på symptom. Så att det är inte riktigt så att man kan, ja men det är bra för tarmfloran. Nej, det är inte riktigt. Det är andra effekter som har att göra med varför det är hälsosamt. Och de räknade vi upp förut. Med barriärfunktion och slembildning och mikrobiella peptider och en mängd saker som är jätteviktiga men som inte har att göra med att ändra din sammansättning i tjocktarmen.
Nej. Men jag tänker också att många probiotika är ju kombinationspreparat. Alltså kombination av många olika bakteriestammar.
Ja, just det.
Hur ska man tänka kring dem då? I det här som vi presenterade nu med de här stegen.
Ja, jag tycker att en blandning, när man tar en lactobacillus, det är ju så det ser ut i forskningen. Då tar man lactobaciller och bifidobakterier blandat.
Mm.
Om vi bortser från E. coli, nissle, mutaflor och både de jordbaserade och lactobacillerna är alltid blandade. Och då tycker jag att man tar en blandning. Och jag kommer inte ge något förslag på specifika blandningar, för det är svårt att säga vilka... Alltså, de ska gärna ha ett välkänt märke bakom sig som man vet att de håller en viss kvalitetsstandard. Men det finns framgångsrik effekt med få stammar eller fler stammar. Det är inte helt entydigt vad som skulle vara bättre eller sämre.
Nej.
Mm.
Bra.
Bra.
Då har vi pratat en hel del här om probiotika helt enkelt.
Ja.
Vi tänkte nog att vi lägger ut lite också av det här eftersom många svåra ord och så. I blogginlägg och infotext i avsnittet som finns länkat då. Så, toppen. Tack för idag.
Tack för idag.
Hej då.
Hej då.
Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Paleoteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig.
Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål står vi redo att hjälpa dig. Vårt medlemskap Hälsodetektiverna är en gemenskap online där du träffar likasinnade, får hälsoinspiration hela året och kan ställa frågor direkt till oss på våra medlemsseminarier. Nu under våren startar också 2 onlinekurser. AIP Masterclass är kursen för dig som vill lära dig allt du behöver veta om kostupplägget AIP, autoimmun protokoll, samtidigt som du blir guidad genom en stegvis process med både läkningsfas, utvärdering och återintroduktioner. Sen har vi kursen Maghälsa på djupet, som riktar sig till dig med IBS och misstänkt eller konstaterad SIBO. Vi fokuserar helt på vad du kan göra med kost, livsstil och strategiskt utvalda kosttillskott. För dig som föredrar att läsa finns också våra 4 böcker. Besök paleoteket.se för att veta mer och glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du hittar länkar i beskrivningen till podcastavsnittet.